Välkomna ska ni vara till Badmintonpodden. Bättre än blodig armbåge än en boll i golvet. En badmintonpodcast för badmintonintresserade och ja, allmänt idrottsintresserade personer. Vi som håller i podcasten är Simon.
Och det är Thomas.
Och Mattias.
Tre stycken badmintonspelare och vi ska göra en liten presentation tänkte vi. Innan vi går in lite grann på mer av vad podden ska handla om. Mattias, kan inte du börja?
Mattias kan absolut börja. Han heter Mattias Norell, är 24 år och spelar i Spårvägen här i Stockholm.
Finns du på Facebook?
Han finns på Facebook.
Ja, då kan ni kolla där också.
Som heter Mattias Norell då.
Har du många vänner på Facebook?
Det vet jag faktiskt inte.
Det där är en statusgrej, det är viktigt.
Det är en statusgrej, jag har många vänner. Så att, gå gärna in och bli vän med mig på Facebook. Så att jag får fler vänner än Thomas då. Det är väldigt viktigt. Spelar badminton i Spårvägen. Har spelat den här säsongen i elitserien i Spårvägens A-lag.
Spelar i elitklass också.
Har spelat elitklass ett par år. Har inte riktigt koll på hur många år. Har väl spelat främst dubbel och mixt under säsongerna som har varit.
Vilka meriter har du där då?
Vad jag har för meriter där. Jag har väl vunnit någon eller några VET U19 och någon eller några semifinaler i SVP-tävlingar.
Framförallt i mixdubbel är väl du har dina främsta meriter tillsammans med Sandra Pettersson från Skogås.
Det skulle jag nog säga att det stämmer nog. Absolut.
Men ni är väl ganska duktiga i dubbel, ni två, Thomas och Mattias.
Äsch.
Men ni var ju sidare för någon tävling sen, någon elittävling.
Ja, vi är väl sidare i kanske ganska många tävlingar.
Ja,
det är väl för att vi tävlar mycket.
Det säger mer om klassen på Sverige eller på er, eller?
Ja, nej, men vi är ganska bra.
Ja. Var inte blyg då?
Nej, vi, det är väl samma. Vi kommer väl kvartsfinal, semifinal någonstans.
Ja, precis.
När jag inte spelar badminton så jobbar jag med IT. I dagsläget på en bank i Stockholm.
Och där stängde folk av.
Japp. Men nu tänker jag lobba vidare till Thomas. Vad gör du på dagarna? Jag kommer sitta och slösurfa.
Thomas Ifari heter jag. Spelar också badminton i Spårvägen. Har spelat badminton i 18 år. Jag är 28 år, så jag började spela när jag var 10 år.
Är du så gammal?
Jag är så gammal.
Du är äldst här.
Jag spelar ju, det stämmer. Jag spelar ju badminton och ute och tävlar i elitklass. Jag spelar elitserien precis som Mattias gör. Och mina främsta meriter är väl i så fall snarare dubbel då med Mattias. Så jag har mina främsta placeringar på olika tävlingar. När jag inte spelar badminton så jobbar jag badminton. Jag jobbar i Spårvägen som tjänsten heter föreningskonsulent. Och tränare, ungdomstränare. Där framförallt har de yngre spelarna upp till och med U15 kan man
Men du
säga.
Brukar ju kalla dig för klubbchef.
Nej, inte klubbchef. Jag brukar kalla mig för sportchef. Eller klubbdirektör.
Och vi andra
det ingår ju i, precis. Vi andra ingår, alla Spårvägen-klubbar ingår ju i Spårvägen-alliansen. Och på Spårvägen-alliansens hemsida så står det faktiskt på klubbdirektör står det Thomas Ifari.
De måste skriva fel.
Nej, de har inte skrivit fel.
Finns,
de har inte koll
på det. Finns det fler titlar på den alliansen än klubbdirektör? Eller finns det bara klubbdirektör?
Ja, nej.
Finns det sekreterare eller finns det föreningskonsulent?
Nej, de finns inte, för de stämmer inte. Sekreterare vet jag inte om jag håller med om. Kanslist möjligtvis. Eller inte.
Sen har vi Simon Ottosson.
Det är jag. Oj. Vad ska man säga? Jag började min karriär, eller får man säga så? Min badmintonbakgrund är att jag började i Skogås. Spelade där i 4 år. Hade en,
hur gammal var du när du började?
Ja, jag var nog 7 år tror jag. Jag hade en dansk tränare som började, Martin Guld. Jag vet inte om många känner igen honom, han drog till Danmark sen. Sen gick jag över till Spårvägen vid typ 14 års ålder.
Och hamnade i samma träningsgrupp som mig.
Hamnade med dig, spelade med Mattias, du kom mycket senare.
Ja, Mattias är yngre. Ja.
Just det, du är en liten pendel. Yep. Så att i Spårvägen spelade jag fram tills jag var 18-19 där någonstans. Och började som tränare i Spårvägen vid 14. Och jag hade ju din tjänst innan Thomas som föreningskonsulent i Spårvägen i 6 år.
Sportchef.
Sportchef.
Det var innan du blev sportchef.
Okej, okay, innan jag blev sportchef. Men det var kul. Lämnade över stafettpinnen till Tompa. Tog ett nytt jobb på Svenska badmintonförbundet där jag jobbar idag. med tävlingsverksamheten framförallt, men även med lite föreningsutveckling och idrottslyftet och sådana saker.
Vad heter din tjänst?
Alltså, jag har inte så här, jag är inte så titelkåt som vissa andra. Men den officiella som jag började ha var projektledare, men jag döpte om mig till tävlingsansvarig. Och sen blev det tävlingsansvarig och projektledare i samma mejl i fotnoten, och då såg det lite för mycket ut för mig, så jag tog bort det. Så numera är det bara Simon Ottosson, Badminton Sweden. Man gör ganska mycket olika saker. Men jag har gjort fan det mesta i badminton. Jag har varit domare på förbundsnivå. Jag har suttit i distriktet i Stockholms badmintonförbund. Både i den framtidsgruppen som finns fortfarande eller nyskapad.
Framtidsgruppen finns, har ju blivit nystartad igen, precis som du sa. Där sitter jag med. Och du nämnde även att du sitter med i Stockholms badmintonförbund. Där även Mattias sitter med nu i styrelsen.
Så vi har gått lite allihopa i samma fotspår. Men det var väl lite kort om vilka vi är, och ni kommer ju lära känna oss genom våra samtal här och så vidare. Men det, vi har skrivit det också, vi kommer in på det, men vi har en Facebook-sida som heter just Bättre en blodig armbåge än en boll i golvet. Och på den Facebook-sidan så vill vi jättegärna att ni som lyssnar, om det nu är några som lyssnar, går in och kommentera det vi pratar om. Kanske kommer förslag på egna ämnen som vi ska ta upp i podden som ni tycker saknas. Sen kommer vi såklart lägga ut massa artiklar och andra saker som vi pratar om i podden. Och gör vi det så säger vi såklart till att vi gör det i podden. Men gå gärna in där och kika lite grann då och då.
Och framförallt gilla den.
Ja, ni måste börja med att gilla, annars tror jag inte man kan skriva överhuvudtaget. Men ni undrar säkert vad menar vi med bättre en blodig armbåge än en boll i golvet. Och det är väl vår gamla mentor och tränare Janne Sahlström som myntar det uttrycket, är inte det?
Jo, det är ju Janne Sahlström som är tränare i Spårvägen badminton också. Det är ju han som har fostrat alla oss tre som badmintonspelare.
Ja, just det.
Och även framförallt dig och mig, Simon, som tränare har ju han varit någon slags mentor. Och han, Janne jobbar ju mycket med olika med mentala inställningen och mycket kring det. Och då var det han som myntade att olika korta fraser, där bland annat sitter upp en lapp i enskild rackethall där vi tränar i Spårvägen med bättre en blodig armbåge än en boll i golvet.
Mm.
Och vad som menas med den är väl egentligen bara att man ska kämpa.
Mm.
Och att då får det vara värt med en blodig armbåge om man tar den bollen. Men det roliga med det är ju att när jag var tränare på Skog och Summer Camp så hade vi också att vi satt
upp. Det var det.
Jag har varit där i 2 eller 3 år. Och det var väl kanske för 3 år sedan. Det var mitt första år där. Tre somrar sedan. Så hade jag att vi tränare satte upp olika citat. Dagens citat ungefär. Och då tog jag en dag just bättre än blodig armbåge med boll i golvet. Och det fick bra genomslag. Det var många som tyckte den var rolig. Och jag pratade om det. Och minns jag inte helt fel så har det faktiskt funnits en annan blogg. Av en badmintonspelare. Jag minns inte vilken det var. Som hette bättre än blodig armbåge än en boll i golvet.
Är det sant?
Så det är helt sant. Det här är lite copyright nu.
Så ja, vi har ju pratat då.
Vem äger copyrighten till den?
Vem äger copyrighten?
Ja, det är ju givetvis då Janne Sahlström som
har,
äger.
Har han ansökt om copyright tillstånd?
Frågan är om vi har ansökt om copyright tillstånd.
Vi kanske ska göra det.
Ja. Vi har i alla fall frågat Janne om vi har fan inte frågat om vi får använda det. Vi har bara frågat vad det egentligen heter.
Och framförallt har vi mer eller mindre sagt att vi ska använda den och inte frågat.
Så Janne, om du hör det här så ber vi om tillåtelse att använda bättre en blodig armbåge än en boll i golvet. Och du får gärna svara på vår Facebook-sida.
Tjena.
Om du går in där. Men jag tänkte, nu har vi nämnt Skogås Summer Camp typ 3 gånger. Får man skicka en faktura till Benny då i Skogås?
Ja, med som marknadsföring.
Det är marknadsföring. Det här kan ju nå ut till hur många lyssnare som helst.
Ja, precis. Det är ju ett väldigt stort läger redan som det är, som har uppemot 80-90 deltagare varje år och är ett väldigt uppskattat och faktiskt bra läger i min mening.
Nu ska vi inte sprida allt för gott här om det innan vi har fått pengarna från Benny. Vi tar det på nästa podcast. Ja, så går vi igenom det här.
Ja, betala fakturan Benny så tar vi upp det i nästa podcast. Den här är ju reklamfinansierad, den här podden, helt rakt upp och ner. Men som sagt, podden. Varför håller vi på med den här podden egentligen? Vi satt och typ listade några saker innan, men många i badminton Sverige är ju speciellt badmintonspelare, men också ledare i viss mån, är ju hungriga på badmintoninformation. Det fanns ju en tidning förut som hette Spela Badminton, kommer ni ihåg den?
Ja, absolut.
Jajamän, Eva Edbom.
Eva Edbom, hon var en eldsjäl som...
Har inte du skickat några insändare till den tidningen?
Jo, jag blev framförallt blivit intervjuad som aldrig egenskap av spelare då. Utan som domare. Men sen har jag också skrivit några saker, däremot kommer jag inte ihåg nu. Vi tror att det finns ett intresse av att lyssna badminton, även om det inte är officiell information. Och det är lite det vi vill säga här också, att den här podcasten, det är liksom, det är våra tre personers tankar om vår idrott. Det är ingenting som är officiellt för våra yrken, om man säger så. Thomas som klubbchef i Spårvägen, eller Mattias som bankman på SCB. Eller framförallt jag då på Svenska Badmintonförbundet. Vi uttrycker våra privata åsikter här, och det hoppas jag att ni också förstår, ni lyssnare. Sen hoppas vi såklart att ni inte alltid är överens om våra åsikter, så vi kan ha lite debatter på vår Facebook-sida. Men vi hoppas i alla fall på att det finns ett intresse av att få mer information. Det händer ju mycket i svensk badminton just nu, framförallt när det gäller tävlingssystem och rankingar och så vidare. Och vi tänkte väl komma in lite på det som de flesta som spelar idag diskuterar eller pratar om. Och det vi tror är ganska mycket på tapeten just nu, det är just det här nya tävlingssystemet och att riksklassen försvann och att vi har en ny Sverige-ranking. Jag vet inte riktigt hur vi ska börja här, för det är så stort.
Jag tror att det kan vara intressant för lyssnarna att höra varför vi tog beslutet att slopa riksklass. Varför vi har gått över och köra en ranking som ska vara grundande till att köra VT-tävlingarna.
Och den här diskussionen med riksklass, den har ju funnits i många år. Och som alla vet, nu är ju riksklassen borta, va? Men innan så fanns ju tre stycken riksklasskval. Och de tre kvalen fanns det olika många platser på att bli riksklassad. Man började placera sig på olika kvartsfinaler, semifinaler, beroende på hur många det var med och så vidare. Och då var det ett visst antal i Sverige som var riksklassade sen efter de här kvalen, som fick spela riksklasstävlingarna. Bra eller dåligt, det kommer vi väl till sen vad vi tycker. Va? Men där någonstans drog man ett streck. Blev man inte riksklassad efter riksklasskvalen, de här tre, ja, men då fick man spela, så att säga, utan att vara nedvärderande, vanliga badmintontävlingar. Medan kanske kompisen som man var nästan lika duktig som i sin klubb, ja, han eller hon fick åka på riksklass.
Eller fick en sämre lottning.
Ja, man kan också ha fått en sämre lottning vid ett eller två tillfällen. Det händer ju faktiskt att man får sämre lottning vid flera tillfällen. Och på det sättet kanske man hör till den här riksklassade egentligen. Men ja, tyvärr, det där drog ett streck. Och det är väl lite det här nya systemet bygger på, att vi tycker inte att det uppmuntrar till ett vidare spel. För vi såg att många som inte blev riksklassade, ja, de har ledsnat lite på sin idrott. Framförallt för att kompisarna får iväg på andra resor, medan man själv var kvar hemma i stan, var man nu befann sig i Sverige. Och då tänkte vi så här, hur kan vi få till ett system som gör att man kan slå sig in på de här, för vi vill fortfarande ha de här elittävlingarna för de bästa i Sverige. Hur kan vi göra så att man kontinuerligt under hela året kan slå sig in där på ett så rättvist sätt som möjligt? Sen vet ju både ni och jag att det finns inte helt rättvisa sätt hur man än vrider och vänder på det. Men det finns mer eller mindre rättvisa sätt, ansåg vi. Och då kom man fram till det här tävlingssystemet vi har idag, och med den Sverige-rankingen som finns idag. Som bygger på att i princip arrangören bestämmer själv hur många platser som finns i en före detta riksklasstävling, idag VT-tävling. Och tillhör man då plats 1 till 32, om det är 32 stycken personer som arrangören har valt att ta in, ja, då är det de 32 bästa på rankingen 3 eller 4 veckor innan anmälan går ut som får komma med. Och däremot har man ju chans att växa på den här rankingen hela tiden. Man kan gå upp placeringar kontinuerligt för varenda tävling man spelar, oavsett riksklass eller VT-tävling eller vanlig tävling, ger poäng. Så tävlar man mycket, då har man chans till många poäng. Och såklart nå resultat, då har man chans till ännu fler poäng.
Framförallt så har man chans att spela VT-tävlingar i mitten av säsongen eller i slutet av säsongen, fast man inte lyckades mer vara formtoppad vid det första kvalet.
Så och gör man ännu viktigare, man har chans, eller de som är med och spelar de här höga tävlingarna har också risken för sig att åka ur om man inte presterar. För det var också förut att när man vart riksklassad, några spelare, jag säger inte att det var många va, men ja, nu är jag riksklassad, nu pillar jag mig i naven lite grann och åker på någon tävling och tränar då och då. Det fanns sådana spelare också, och som inte ens hörde hemma kanske i riksklasssystemet då. I det här sättet får man chans både åka ur men också komma in året om. Och det är en styrka anser jag i alla fall. Sen finns det svagheter, det kommer väl till lite senare i själva rankingen.
Du drog lite där med att 32, 46, 68, 64 blir det förut. Mm. Deltagare i en VT, vad kan man säga är rimligt att det ska vara en VT? Personligen så tycker jag att en VT ska ju inte vara mer än, men en VT-tävling ska vara den högsta klassen på juniortävlingar. Det ska inte vara mer än 32 personer.
Ja, det var 32, det beror ju på hur många som håller den nivån lite tycker jag också. Det får inte vara det här att de som man vinner med 21-5, 21-7 i de första två inledande omgångarna, utan det ska ju vara jämna matcher så att de bra spelarna får mycket bra matcher och utvecklas ännu mer tycker jag.
Men idag har vi 32 spelare i alla åldersklasser som är, de håller en bra klass för VT. Där är man, det, jag är lite tveksam.
Jag tror inte det.
Nej, det tror inte heller.
Tittar man på den bästa Sverigespelaren i U13 i år kontra den 32 bästa, så kan vi nog ha de siffrorna ändå.
Ja, det blir att det är ganska jämnt.
Nej, att det är ganska stor skillnad mellan den bästa och den 32 bästa då. Men personen kontra i U17 då, så kanske den bästa personen mot den 32 bästa, det skiljer inte alls lika mycket. Är det då rimligt att ha en färre deltagare i juniorklassen, eller i U13, än vad du har i U17? Jag hävdar ju nästan motsatsen.
För det ska ju vara fler.
Det ska vara, men då får du ju liksom, nej, då får du inte, alltså,
det jämnar ju ut sig lite högre upp du kommer i åldrarna, ska spelmässigt.
Ska du ha då fler personer i U17 än vad du har i U13? När det är U13 vi bygger grunden för att tycka badminton är roligt.
Ja, och i den åldern spelar så himla stor roll hur länge man har spelat. Det är dumt att slå ut folk i den åldern. Det är, jag tycker ju att är det någonstans man ska ha fler deltagare så är det i yngre åldersklasserna.
Och då men det är även i de under åldersklasserna som redan är ojämnt.
Ja.
Ja, alltså du kan nästan ta och titta på alltså personer som ligger på den bästa personen kontra den som ligger på 15:e plats, så tror jag att det är ganska stor skillnad. Så det blir ganska stora siffror.
Fast det är
men vad är viktigast här i U13? Är det då att det är många unga spelare med, eller många U13 spelare med som kan peppa varandra, eller är det bättre att ha ett smalare skikt med duktiga spelare för att vi ska nå internationella framgångar?
Ja, det är ju den ständiga frågan.
Det är det är den
alltid,
frågan.
Alltid dilemma.
Ja, och den tror inte jag vill lösa här, men jag är i alla fall uppvuxen på det sättet att jag tror att bredd föder elit. Men någonstans måste det även finnas en elit i även i U13 kanske. Mm. Men inte på bekostnad av att ta bort bredden.
Nej, men man behöver inte plocka bort bredden.
Nej, exakt.
Det måste utan då ska det finnas en tävling samtidigt där det är för de som är under. Så att de får vara med och tävla också. Och att de får jämna matcher och utvecklas och tycka att det är kul att spela badminton och vilja träna mer och bli duktig i badminton.
Och samtidigt det viktigaste av allt är att de får vara tillsammans med sina kompisar. Det tror jag är jätteviktigt, i alla fall i den här åldern och UL då. Här någonstans i U13, här händer det ganska mycket hos de här ungdomarna. Kompisarna tror jag är en viktig del om man ska här någonstans göra ett val. Fortsätta spela eller inte fortsätta spela.
Min erfarenhet säger att det är ännu viktigare på damsidan, på tjejsidan än vad det är på herrsidan. Ja, att det spelar större roll där att man har kompisar att spela med och åka tillsammans med på tävlingar.
Det köper jag också, för tjejer kommer oftast i grupper till både träningar och tävlingar på ett större sätt.
Ja, de finns det inte alla kompisar så ger de lättare upp, eller de väljer någonting annat än vad kanske killarna gör. Hur är Sverigerankingen uppbyggd? Hur var det bygger på? Hur är den konstruerad?
Alltså Sverigerankingen bygger på ett poängsystem som är framtaget där man får poäng 1 beroende på vilken nivå tävlingen har, 2 hur många deltagare tävlingen har. Det är väl de två, Mattias?
Ja, eller hur? Det ska jag säga. Och det här med nivåer, i dagsläget så finns det 4 olika nivåer.
Ja.
På ungdomssidan.
Just det.
Där nivå 4 är en så kallad VT-tävling.
Och SM.
SM ger ju VT-poäng.
Ja. Vi kommer tillbaka till det kanske lite sen. Hur att vi tittar på förändringar, eller vi kan väl ta det på en gång. Och vi är ju medvetna om att det här är en helt ny ranking. Badminton Sverige är inte hela va, men många har ju faktiskt längtat efter en ny ranking. Vi har pratat om det här i 20 år på olika tävlingsdiskussioner och forum. Och nu finns den. Den är inte helt hundra.
Var har inspiration tagits ifrån? Hur gjorde sådana här? Vilka...
Ja, alltså, pappan kan man säga till det här, som det är en man, är ju Stefan Sjö.
Som är verksam i Fyrisfjärden.
Exakt. Jag vet inte riktigt vad han har för roll i Fyrisfjärden.
Men pappa.
Jag... till... ja, faktiskt. Jag tror bara han är pappa idag till Tilda och...
Fast han har ju suttit som ordförande i klubben väldigt länge.
Han har ju suttit i en sponsorutskott där också.
Och han var projektansvarig för hela SM, nu senast senior-SM som de arrangerade. Som
det var ganska lyckat. Va?
Det var väldigt, väldigt lyckat.
Det var väldigt kallt i hallen, men det var ett lyckat evenemang.
Ja, precis. Det är alltid kallt i den hallen.
Vi får fixa ventilationen, det säger Chris. Vi får fixa lite värme där uppe. Men han är pappan till det här. Och han har ju faktiskt tittat på bland annat den internationella rankingen.
Europa-rankingen?
Nej, vi pratar BVF-rank, alltså World Ranking.
Okej, okay. Världsrankingen.
Världsrankingen, exakt, tack. kör vi svensk
podcast.
Swengelska. Och framförallt har vi velat ha en ranking som folk kan förstå, som är enkel att tyda och som på sikt också ska innebära en rak ranking. Alltså ett från spelare 1 till 5000 eller vad vi nu har.
Så att oavsett ålder är det du menar.
Oavsett
då. Så
ålder.
Att Henry Hurskanen i dagsläget skulle då vara rankad 1. Och längst ner har vi då de nybörjarna i U11.
Ja, om Henry har flest poäng av alla på ranking nu.
Som han har just idag.
Ja, han leder precis, exakt. Mattias Wigert där va, som är 2.
Ja.
Ja, exakt så är det. Och framförallt det viktigaste i det här är att man får poäng utifrån den här poängskalan som vi kommer lägga upp sen på våran Facebook-sida. Man får poäng på varje tävling. Oavsett om du spelar en liten tävling i Gislaved eller om du kör en VGT-tävling eller SM.
Eller China Open i Kina.
Eller internationella tävlingar som vi pratade om nyss. Mästerräcke, A-räcke och så vidare. Så får du poäng. Du får ju såklart olika mycket poäng beroende på hur den är nivåsatt. Och det finns också på våran Facebook-sida efter det här programmet.
Och det spelar även roll då hur många deltagare som har varit i tävlingen.
Exakt, och det ingår i det här poängberäkningssystemet. Och den poängmallen lägger vi upp om ni är intresserade av att nagelföra den lite. Och det är det som är tjusningen med det här. Att du kan ta poäng var som helst. Du kan stiga på rankingen så att du har chans att komma in på VGT-tävlingar. Kvalificera dig till SM beroende på om det är någon begränsning även där och så vidare.
Svårigheterna med den här rankingen, det är väl att väga seniorklasser gentemot juniorklasser. Hur mycket mer är en C-klass värd än en U13-tävling i VGT? Eller hur mycket mer är en B-klass värd än en U15 nivå 1-tävling? Och så vidare.
Och det där är ju, i dagsläget så har vi inget facit på det där.
Man får helt enkelt prova
sig fram. Man måste prova sig fram och det man egentligen kan säga är egentligen att den ranking vi har tagit fram idag kommer det väldigt mycket synpunkter på att det här är fel, det här är fel, det här är fel.
Och såklart.
Såklart. Alltså det,
men det är naturligt att det gör det.
Det är som sagt, det här är det första utkastet vi har kört. Och vi sitter, jag då tillsammans med Stefan Sjö, Simon och Patrik Söderström.
Som är från Täby.
Och tittar över just det här. Vad lite poäng man får som seniorspelare kontra en juniorspelare.
Det är det som är aktuellt just nu.
Vi ser ju det, alltså det skulle behöva plussas på många procent på seniorpoängen, alternativt dras bort poäng på juniorpoängen. För i dagsläget så blir ju juniorspelare som kanske inte borde vara sidade före duktiga seniorspelare i seniortävlingen.
Vi såg det, som var i Umeå nu senast. Just där blev det väldigt tydligt när en U17-spelare blev sidan 1 i damsingel till exempel.
Och ingen är absolut illa om den spelaren, men hon är säkert
jätteduktig. Superduktig.
Men det fanns bättre spelare rent spelmässigt och även rankingmässigt skulle jag vilja säga.
Fast inte rankingmässigt.
Nej, inte rankingmässigt, men spelmässigt. Och ser man på SGP-listor som vi har haft innan så ska inte den här U17-spelaren bli rankad före
i en senior-elittävling.
Nej, i Sverige. Men det är sådana saker vi tittar på nu. Och nu ska vi ha ett rankingmöte här i slutet på november. Förhoppningsvis så kommer vi fram, eller vi kommer fram till någonting. Och förhoppningsvis så börjar det gälla redan 1 januari. Men inte retroaktivt, utan då börjar man på ny kula. Det kommer antagligen bli lite annorlunda nivåer, det kommer bli lite annorlunda poängberäkningar och så vidare.
Det som vi förmodligen kommer behöva är att vi ökar på antalet nivåer. Då. Ja. Som vi sa idag finns det nivå 1-4. Vi kanske kommer
på juniorsidan.
På juniorsidan kommer vi kanske stegra upp 1-4. 9 eller 1-11 när man har väldigt stor, just för att det skiljer så mycket mellan tävlingarna. Jag tror inte att den ranking som vi tar fram i januari kanske inte är facit heller, utan det här kommer ta, i bästa fall så är man ju färdig i slutet på säsongen. Så att säsongen 2013-2014 så kommer det bli top-notch.
Det här är ju ett jädrans tufft arbete, och det tråkiga i det här arbetet, om man ska se det negativa, det är just att det är ungdomar men också seniorer som drabbas.
Hur drabbas man då?
Nej, men man drabbas över att man kanske
inte får en sidning.
Ja, man kanske tycker man ska ha en sidning, men samtidigt om man då är duktigare än den spelaren, ja, men då ska man ju ändå slå den spelaren ändå. Sen
alla rankingsystem som har funnits och sånt där har ju, det blir alltid vissa sidningar som inte stämmer mot verkligheten, men man måste ju ha ett rankingsystem som man går efter.
Det finns ju, om vi kommer in på det här, till en tävling här som kommer framåt i tiden, det vill säga BSO, Värmestad Stockholm Open, så har ju både Spårvägen och Kista valt att skapa så kallade nivå 2 tävlingar i anslutning till VT. Och där tror jag i dagsläget att det finns klubbar runt om i landet som inte är helt nöjda med vilka personer som spelar i nivå 2 kontra nivå 4, det vill säga VT. Det finns personer i nivå 2-tävlingen som garanterat ska ha en plats i VT-tävlingen och slut så pass andra, några andra.
Är det verkligen så? Är det så stort?
Hade jag suttit som ansvarig för några spelare som har hamnat i nivå 2-tävling, så hade jag reagerat.
Ja, fast då spelar de en nivå 2-tävling och går jättebra. Och sen vid nästa tillfälle kommer de få spela en VT. Och anledningen till att de inte får spela den här VT-tävlingen den här gången är ju för att de inte har tävlat tillräckligt mycket och inte har tillräckligt många rankingpoäng. Nu är det ju ändå alltså någonting som man har att gå efter, en ranking.
Och det gillar jag. Ja. Alltså det är inte det, utan det är mer att man måste, och det är, ska man alltid trycka på att den här rankingen premierar ju folk som tävlar mycket.
Och vi vill ju att
många ska tävla. Och det är det som är målet.
Tävlar med hela rankingen. Ja, precis.
Vi vill få upp antalet tävlingsstarter.
Ja, både ja och nej. Vi vill få upp antalet tävlingsstarter. Det är ett av Badminton Swedens mål. Men man vill också att man ska tävla på rätt nivå.
Ja, och det kommer ju hänga ihop.
Ja, och det ser vi ju här som Tompa och du säger. Att ja, nu är det några missnöjda man spelar nivå 2. Ja, men knyt näven i fickan då. Vinn den här tävlingen eller gå långt. Och så är du med en VT nästa gång.
Vad är en VT-tävling i U15? Alltså över en tävling på en säsong. Herregud.
Ja, exakt.
Spelar roll, tycker jag.
Men det handlar nog mer mycket också att man har alltid innan varit riksklassad kanske. Eller varit med i de här tävlingarna. Och nu helt plötsligt kommer ett system som drar undan fötterna för några som tycker att ja, men jag är ju självklar.
Men vadå drar undan fötterna? Han får ju vara med, eller hon får ju vara med och tävla i den här nivå 2-tävlingen som går i samma hall.
Jag håller helt med.
Under samma dag.
Jag håller helt
med. Det som är och det, för Stockholm Open då, det är just det att det går i samma hall. Och det är skitbra. Det är verkligen jättebra. Men om det inte hade varit så, vad hade man gjort då?
Ja, då hade man gjort som de gjorde i VET-tävlingarna innan. Att man
plockar
in,
till exempel.
Ja, eller i Småland. När man plockar in 60 deltagare och får en jättestor diskrepans mellan den bästa och den sämsta spelaren.
Då hade ju typ 65 spelare med.
Ja,
i någon av klasserna.
Är det 15 eller någonting.
Och det bidrar ju inte till jämna matcher. Och det är det vi framförallt vill. Att får man jämna matcher, då utvecklas man både som spelare, tror jag, och som människa på banan. Och tycker att det är roligare och väljer att fortsätta. Eller man torskar med 21-0.
Det är nästan ett krav som man ska från Badminton Sweden ställa på klubbarna som arrangerar en VT. Ska ni arrangera en VT, ska ni arrangera en nivå 2-tävling också. Eller nivå 7 eller vad den heter i framtiden. Det vill säga en nivå under VT. För att få arrangera en VT-tävling så ska det finnas en annan. Kanske, behöver inte vara i samma hall, men det ska inte vara mer än...
Det ska vara absoluta närheten. Precis, till den hallen, så att det blir som de här Got Elite och Småland Tour. Nu var Småland Tour 10 mil mellan hallarna. Men det är svårt för de här mindre orterna. Jag tycker ändå de gjorde tävlingen bra. Jag har mycket positivt från den tävlingen. Ja. Nu var det långt mellan hallarna, men nu var det ändå slutspel i samma hall. Men absolut, det borde eller måste vara en nivå 2-tävling, anslutning. Så man kan åka med kompisarna, Man kan åka med klubben, man kan göra en klubbresa utav det, alla kan åka, föräldrar.
Det blir ju lättare som klubb att planera resan också.
Exakt.
Med hur många man ska skicka på tåg.
Kostnadsmässigt tror jag det är mycket billigare att skicka alla till samma ställe.
Nej, klart.
Än att skicka 10 olika ställen i Sverige.
Absolut.
Det här kan ju dock, det har vi fått åsikter om till förbundet, eller att mindre föreningar har svårt att söka stora tävlingar. Som VGT:n och så vidare. När vi går mer mot sådana saker som BSO och Got Elite. Men då tycker vi ändå att hittills i alla fall så överväger fördelarna till att göra så. Du menar att man kan ge typ SM-arrangemang till mindre föreningar. Där det krävs mindre banor, mindre funktionärer och så vidare.
Makedonien arrangerar inte så många VM i fotboll heller.
Inte Sverige heller.
Nej, precis. Och det kanske finns en anledning till det.
Ja, men så är det ju, absolut. Och det finns ju mycket annat man kan arrangera än VGT-tävlingar i Sverige. Så att,
precis, det är ju inte att det är några sämre klubbar och sånt där. Det är bara, det är ramfaktorer som styr där. Hur många banor man har och så vidare. Och hur många funktionärer man har möjlighet att dra ihop och så vidare. Det som däremot har slagit väldigt bra ut på det här, eller däremot, det har också gått bra tycker jag hittills under förutsättningarna, är ju på den lägre nivån, så kallade nivå 1-tävlingar, nybörjartävlingar. Det här Rookie Tour som Anders Mårtensson har dragit igång.
Det finns bara i Stockholm.
Precis. Det finns bara i Stockholm, precis.
Vad är det? Men
Rookie Tour är tävlingar, det är en hel tour med 7 stycken tävlingar.
Som VGT alltså typ?
Ja, som VGT, fast det är tvärtom. De som spelar VGT får inte vara med och tävla i Rookie Tour-tävlingarna.
Ja,
och då är det sagt att de som är topp 40 i U13, U15 och U17, eller framförallt U13 och U15, det är ju lite beroende på hur många klassarrangören väljer att ta med till varje deltävling, får inte vara med, de som är topp 40 på Sverigerankingen i varje åldersklass i den här tävlingen.
Mm.
Och på så vis så blir det att de som är nybörjare i tävlingar, som tävlar sina första riktiga tävlingar, får jämna matcher, slipper åka på de här rejält riksklassade spelarna och förlora med 22-22 och sen förlora.
Men då tummen upp till Anders Mårtensson då? Eller?
Jättebra initiativ, och de tävlingar som har varit har ju varit superbra feedback ifrån, och föräldrar är nöjda, spelare är nöjda.
Det här måste ju spridas, för det här måste ju behövas på fler, inte kanske överallt, men det här kan nog implementeras på andra ställen i Sverige.
Ja, så, givetvis. Göteborg har ju haft såna här tävlingar väldigt mycket förut, på att de har döpt det till nybörjartävlingar, så att om det är en tävling så har de både nybörjarklass och vanlig klass, bara att det har inte varit lika solklart.
Det låter lite häftigare också med Rookie Tour än nybörjartävling.
Ja, men
det
precis.
Tror jag är viktigt för ungdomar
och så
också.
Det kommer vara ett slutspel, och han har alla möjliga bra idéer med ledartröjor, de som leder och så vidare.
Även här i Stockholm så har vi något som kallas för 08 Cup. Hur skiljer sig Rookie Tour mot 08 Cup?
08 Cup är då det steget som är innan Rookie Tour, kan man säga. Så att nu är det ännu mer nybörjare. Och i 08 Cup så får man inte ha, begränsningarna där är att man inte får ha så kallade order of merit poäng. Precis som Rookie Tour så går 08 Cup bara i Stockholm. Om man går till slutspel i en Rookie Tour-tävling så får man så kallade Order of Merit-poäng.
Okej.
Och om man har fått sådana poäng, då får man inte delta i en 08 Cup. Och har man dessutom vunnit en 08 Cup, en 08 Cup ger ju inga sådana här Order of Merit-poäng.
Mm.
Men har man vunnit en sån får man inte vara med i en sån igen. Tanken är att man ska prova några 08 Cup, och sen när man väl har vunnit en sån, då är man för duktig för det. Det ska vara ett snabbt mellansteg.
Då går man till Rookie Tour.
Ja, precis.
Jag har ju i Stockholm en ganska schysst trappa. Liksom,
ja, på och det här har tagits in till den här säsongen. Det har funnits 08 Cup förut, men det är väldigt lite utsträck och inte alls lika uppstyrt. Nu visste vi från början, när säsongen startade, vilka arrangörer vi hade, vilka datum det var, vilka klasser som varje 08 Cup skulle ha, och så vidare. Hur? Och även 08 Cup har ju visats i dem, det har bara gått en 08 Cup hittills, men också fått bra feedback. Wow, vad bra att ni har här och så vidare.
Hur gör vi för att sprida det här till resten av landet?
Via den här podcasten.
Via podcasten. nej, men det gäller ju att vi sitter här och lovordar det här, men vi måste ju ha någon slags vision på att det här går vidare även i andra, på andra ställen i Sverige. Du kan ta Göteborg, har också ett ganska stort kontaktnät. De skulle kunna egentligen ta hela det här rätt av.
De stora klubbarna som är med i framtidsgruppen är Spårvägen, där jag sitter med. Och sen är det Kista, där Torbjörn Andersson, ordförande i Kista Bendelklubb, sitter med. Sen så är det Benny Eklund, som representerar Skogås. Sen så är det Kakotte. Ja, han sitter som...
Han är klubbchef eller?
Nej, han är väl någon slags konsulent i den klubben också. Det som gör det lite lurigt är att han dessutom är vd i hallen.
Som skogs.
Precis, exakt. Sen är det Kent Kotte som representerar Täby. Och han är ju en uttalad sportchef i Täby badminton.
Klubbdirektör.
Klubbdirektör också. Ja. Det är väl egentligen lika säkert mellan de två titlarna. Och sen är det även då Anders Mårtensson som även sitter med i den här nya styrelsen i Badminton Sweden för övrigt. Som representerar Karby som inte får ses som en stor klubb i Badminton Stockholm. Men som är en ny klubb som är på frammarsch. Och sen är det dessutom Marie Svedell i Sollentuna som har en väldigt, väldigt stor verksamhet med otroligt många badmintonspelare och många i nybörjargrupper. Och det är vi som har tagit fram den här då, 08 Cup. Och framförallt Anders Mårtensson som har tagit fram den här Rookie Tour. Och vi har pratat om huruvida vi ska ta in klubbar till både Rookie Tour och 08 Cup utanför Stockholms distrikt. Men vi har sagt att till att börja med så är ju Badminton Stockholms målsättning att få Badminton Stockholm ännu bättre. Och då börjar vi med att ta det här i Stockholm. För en 08 Cup tävling den får inte ta en hel dag. Den första tävling som man nog går på får inte vara för föräldrarna framförallt. Barnen struntar ju nästan i vilket. Att man kommer dit på morgonen klockan 8, åker hem klockan 19 och spelar 3 matcher. Det funkar inte vid den första tävling. Man måste
ska
få
det inte vara.
Nej, precis. Så ska det inte vara egentligen i någon tävling. Men så därför har vi sagt att den måste spelas klart fort. Och då kan man inte ha 300 deltagare. Då är det organisatoriskt omöjligt. Men däremot tycker jag personligen att de andra distrikten absolut ska lyssna på hur Badminton Stockholm gör och sen kanske förbättra efter sina förutsättningar om de hittar på något bra där och köra det här i andra distrikt, för det har funkat väldigt bra i Badminton Stockholm.
Om man har några frågor här, är det dig man ska vända sig till då?
Man kan vända sig till mig. Egentligen är ju Badminton Stockholm som man ska vända sig till.
Det händer ju ganska mycket i Badmintonförbundet just nu som säkert många av lyssnarna vet. Vi hade ju ett stort EM här i Karlskrona. Det gick ju ganska bra för Henry dessutom. Hon tog ju silvermedalj.
Det var väldigt bra sportsligt, får man säga.
Ja, sportsligt var sportsligt ju var den största framgången på många, många år för svensk badminton. Jag vet inte, när vi tog en EM-medalj senast. Det var väl Rasmus Wengberg, va?
EM-medalj tog väl Rasmus...
Brons.
Var brons.
I Malmö.
2000 tidigt.
Eller var det 2002.
Var det 2002?
Ja, 2002 var det. I Sverige, va? I Malmö.
Ja, i Malmö.
Malmö. Det är bra alltså, på hemmaarrangemang. Vi kanske ska ha fler hemmaarrangemang.
Om vi tar medaljer. Ja. Ja. Vi lägger upp all träning mot våra hemmaarrangemang.
Ja. Det är att vi måste spara pengar i 10 år innan vi kan ha dem.
Ja, men som sagt, den sportsligt gick det ju jäkligt bra. Men som många vet så gick det ju mindre bra för förbundet rent ekonomiskt. De gjorde ju en ganska stor förlust på EM. Och ja, det är lite skakigt i förbundet med tanke på att också Mervi Kartonen, ordföranden för Svenska Badmintonförbundet, ja, för detta, hoppade ju av sin ordförandepost 4 dagar efter förbundsmötet var här i september i Uppsala. Anledningen till det är väl, det finns ett brev på Badmintonförbundets hemsida som vi kommer lägga ut på Facebook-sidan där hon själv beskriver det, men hon skriver också till att hon inte känner förtroende för att fortsätta, och då ska man ju inte kanske fortsätta. Men på det årsmötet så hände det ju ganska roliga saker, eller konstiga saker, det beror på hur man ser det. Det kom in en ganska stor ny klunga styrelsemedlemmar som är ganska intressanta, som jag tänkte vi skulle gå in på alldeles strax.
Vi kanske kan gå in på alla styrelsemedlemmar.
Ja, varför ska vi inte göra det? Jag tycker vi kan ta dem en och en och bara se vad vi har på dem. Och ska man börja med de som finns sen innan, så är det 3 stycken, om man säger så, utifrån den gamla styrelsen som fanns innan årsmötet här i september. Och där är en av dem, det är Tommy Hedlund. Han vet jag sitter i distriktet i Bohuslän-Dal. Han är också projektledare för Senior-SM.
Senior-SM som ska gå i Uddevalla.
Tommy är från Åmål.
Åmål?
Ja, det är det jag vet. Jag vet inte om han spelar längre, han är från Åmål i alla fall. Och han har suttit i styrelsen i 6 år. Så han har ju ganska stor erfarenhet. Och framförallt har han stor erfarenhet från distriktsfrågor också. Som han driver mycket och jobbar mycket med regionalt samarbete även i Göteborgsområdet. Exakt vilka frågor han brinner för och driver för, det har jag faktiskt ganska dålig koll på, om jag ska vara helt ärlig. Han är ganska all around, skulle jag säga.
Kan han få skriva in på Facebook-sidan?
Kan du få skriva, Tommy, om du lyssnar på det här, vad dina specialiteter är? Du har många och det vet jag, men det vore dumt att nämna någon för någon annan. Tommy är en av dem som satt kvar sedan innan. Den andra som satt kvar sedan innan är Gustav Lindström från Stockholm. Vet ni vem det är?
Nej,
jag har ingen aning faktiskt.
Det är lite tråkigt. Gustav har också suttit i styrelsen några år. Han har framförallt haft juridiska frågor på sitt bord. Han har den bakgrunden. Han jobbar som på en militäranläggning i Stockholm. Eller på militäranläggning. Vad heter den där vid Östermalm?
Han är Livgardet.
Ja, Livgardet. Mm. Han är någon högt tjänsteman där och ansvarar även för juridikfrågor där.
Så har han connection till en badmintonklubb?
Inte vad jag vet.
Hur han hamnat i förbundet?
Ja, det är en bra fråga. Jag måste researcha lite på den. Jag vet faktiskt inte. Han har ju såklart, han spelar ju såklart badminton. Annars skulle han ju inte sitta med i förbundet. Det vet jag att han gör. Däremot vet jag inte vilken klubb eller liknande. Så att jag vet inte så mycket om Gustav faktiskt. Och förhoppningsvis så kanske vi kan få en presentation även av dig, Gustav, om du lyssnar på det här, så lägger vi ut det på vår Facebook-sida. Det blir mycket på Facebook-sidan sen. Vi kommer få gå in och kolla där. Men den som vi vet kanske mest om utifrån den gamla styrelsen, den sista av de tre, det är Ninni Broberg. Hon är ju också nyligen vald till vice ordförande och därmed också ordförande, kan man säga. Ja, hon är ju vice ordförande. Hon tar över det eftersom vi inte har någon ordförande idag, eftersom Märvi avgick. Så hon har ju de sysslorna en ordförande ska ha idag. Och hon är ju ganska gammal i GM i Stockholm. Vad kan du om henne, Tompa?
Ursprungen från Väsby badminton. Eller ursprungen, hon är fortfarande kvar i Väsby. Ja. Och hon har ju varit med i Stockholms badmintonförbund i många, många, många år. Hon är inte med där nu, men hon har varit med.
Hon var anställd där, va? Hon var anställd där ett tag.
Aha.
Ja, det är ett och ett halvt år, det är ett år.
Aha.
Var hon.
Och det var väl hon, tror jag, som mer eller mindre drog igång den här framtidsgruppen som nu har fått en pånyttfödelse, kan man säga.
Hon var ganska starkt drivande i den.
Väldigt starkt drivande, exakt.
Väldigt stor eldsjäl Ninni.
Oh ja.
Hon är ju, som du säger, suttit med i framtidsgruppen, suttit med i distriktet.
Varit själv spelare.
Ja, duktig spelare. Dessutom.
Väldigt duktig.
Gud, det här är ju pinsamt, men jag kan inte någon av hennes meriter.
Jag vill bara tro att hon kallar sig för dojan.
Ja, just det.
Jag tror att det har att göra med att hon inte alltid hade koll på sina skor.
Och det har ingenting att göra med Ingvar Karlsson då?
Nej, det vet jag inte vad du har för connection med dojan. Men...
Han kallar sig för dojan, vet inte det?
Nej, det hade jag ingen aning om.
De kanske har varit par.
Nej, det tror jag.
Vänster doja, höger doja.
Hade hon inte koll på skon eller vad då?
Nej, jag tror att hon inte hade det. Det här är lite för löst
insatt i.
Ja.
Jag skulle kunna tänka mig att ifall Ninni skulle få reda på att den här podcasten körs, så tror jag att hon kommer lyssna på den här podcasten.
Det tror jag absolut.
Ja, det tror jag också.
Så kan hon ju förklara det till varför hon kallas för dojan.
Och vilka samband hon har med Ingvar Karlsson.
Men det jag skulle ändå vilja säga om Ninni, inte för att hon kanske lyssnar på det här, men hon brinner ju mycket för vår sport. Hon är en sann, verkligen eldsjäl och jobbar mycket ideellt med det här utifrån. Hon har ett eget företag som säljer trädgårdsprodukter till Bauhaus och sådana stora kunder. Som hon driver själv tillsammans med sin man, tror jag.
Åke.
Och någon anställd kanske, jag vet inte. Och det tar ju mycket tid i anspråk. Men nej, Ninni har jag stort förtroende för. Och jag gillar henne väldigt mycket. Hon satt i Stockholms badmintonförbund samtidigt. Och hon har ju varit en, liksom en mentor för mig. När jag satt med i Stockholms badmintonförbund och framtidsgruppen. Liksom, hon berättade hur saker gick till pedagogiskt. Liksom, och liksom välkomnar nytt folk hela tiden. Oavsett vuxna eller ungdomar. Så att, tummen upp, Ninni. Sen kommer vi in på den skaran med nya personer som är nya i styrelsen och väldigt intressanta namn. Och jag skulle vilja börja med ett av de intressantare namnen, och det är ju faktiskt Kristin Gandrup. Ringer det några klockor hos våra lyssnare, vill jag hoppas jag. Hon är en av Sveriges genom tidernas främsta damsingelspelare.
Och även damdubbelspelare tillsammans med Ling Xiaoling.
Just det.
På den tiden hette hon ju inte Gandrup, utan det hette hon Kristin Magnusson.
Just det, nu är hon skild då.
Hon är skild ifrån för detta badmintonspelaren Max Gandrup.
Men vad fan, hon har ju tagit medaljer också. Vad har hon tagit för medaljer? Vet vi det? Hon har tagit VM-medalj. Det här är
det har hon gjort. Det här borde vi veta.
Det här borde... Kristin, förlåt. Men vi får återkomma om det sen. Men jag vet att hon har tagit VM-medalj. Jag tror inte hon har tagit en OS-medalj.
Jag tror att det är framförallt det dubbel hon har tagit.
Dubbel med...
Hon har inte spelat så mycket OS när OS blev en badmintonsport.
Nej, 92 blev det ju. Och det var väl fast då också hennes storhetstid. Var det inte där någonstans?
Jo.
Hon var väl med på OS i Barcelona? Var hon?
Borde hon väl ha varit?
Kan man det borde hon varit.
Med tanke på storhetstiden för spårvägen så var 90... Det var ju samma era.
Mm-hmm. Det var väl 92 eller 93 som spårvägen tog Europaguld.
Precis.
Och blev bästa europeiska klubb.
Det var 92 där va?
Mm.
Ja, det kan hon ha varit. Just det.
Det var det.
Vad har vi med på henne? Vad gör hon idag?
Hon, alltså det publiceras ju en ganska ny, ganska färsk artikel i Dagens Affärer tror jag den heter. Och den ligger även på Badmintonförbundets hemsida. Hon jobbar som säljansvarig på något kosmetikaföretag. Jag tänker inte nämna namnet tror jag. Jag vet inte vad det är heller om man ska vara
ärlig. Det är ju bara för att du inte kan namnet.
Jag kan inte. Men det står på vår hemsida i alla fall. Men här, om vi går tillbaka till henne här så ser vi i alla fall att hon är född 64. Hon föddes i Uganda.
Man får aldrig tala om en kvinnas ålder.
Det nej. Står väl i den här artikeln också att hon föddes där och att hennes mamma vann en badmintontävling i Uganda.
Det står det
vann
faktiskt.
En fruktkorg eller vad det nu var. Och det var så hennes intresse väcktes.
Vann hon en fruktkorg?
Jag tror faktiskt att det var så.
Men det är gott med frukt.
Jag har vunnit falukorvar och vattenpass.
I vilken tävling har du vunnit falukorv?
Sista Open
har jag hört. Sista... Och vattenpasset var Örebro-kuppen.
Det stämmer, ja. Bra där. De måste haft
det är de två tävlingar Simon har vunnit.
Men... Vilken bra dubbelspelare spelar du med då?
Jag spelar med Tim Fo faktiskt i Örebro-kuppen. Men det var ganska kul. Det var, utan honom hade jag nog inte vunnit den tävlingen.
Kanske en av Sveriges största talanger vi har haft i Benton.
Ja.
Inte så långt ifrån.
Nej, men han spelar inte nu va?
Ännu.
Han har väl av efter
förra säsongen. Ganska nyligen lagt av, precis. Han spelade förra säsongen.
Men Kristin Gandrup, nu ser jag här att hon har vunnit i alla fall VM-brons i singel 89. Och hon vann VM-silver i dubbel med Maria Bengtsson 91.
Och Maria Bengtsson som idag jobbar på RIG i Malmö.
Just det.
Och är tillsammans med Rickard Magnusson.
Riksdagsgymnasiet, alltså Riggen.
Ja, som också är en gammal storspelare i badminton.
Mm. Det stämmer. Men när vi är inne på OS här, hon var med både 92 OS och 96 OS. Mm. Och jag tror 92 var faktiskt Barcelona.
Mm. Ja, och 96 var i Atlanta.
Exakt, och de två var hon med på. Det står inga resultat här på...
Troligtvis inga medaljer.
Ska visa Wikipedia. Att hon har en medalj då?
Antagligen. Mm. Men det är värt att säga, även om det inte är så stort än... Det är ganska nyligen instiftat 2006, Badmintonförbundets Hall of Fame. Så är jag faktiskt en av få invalda där.
Vilka mer? Thomas Kihlström.
Får inte ställa så här dåliga frågor Tom, när jag inte är förberedd.
Det var ganska Thomas bra fråga. Men...
Thomas Kihlström är garanterat en av dem. Men ska vi lämna Kristin då? Ska vi gå in på
vi har väl även något intressant gällande Kristin. Det är ju egentligen Mästarnas mästare på SVT.
Ja, ah, bra.
Som... Jag vet faktiskt inte när det börjar sändas.
Det sänds i vår.
Antagligen i vår, ja. Precis. Där Kristin blir då första badmintonspelare.
Och vi i podcasten kan avslöja att hon...
Att vi inte har någon aning om vad som händer.
Nej, det har vi faktiskt inte. Nej. Vi har försökt pumpa henne på information, men hon drar fram sitt stora, fina leende och bara skrattar bort det. Hon väljer...
SVT har förmodligen lite mer pengar i det hela än vad Badmintonförbundet kan punga upp för att få svaret.
Än vad bättre borde i armbågen än målgålet har.
Men med lite tur så kanske vi kan få en att ringa in till podden någon gång och avslöja lite mer.
Eller skriva på vår Facebook-sida.
Ja.
Kanske ännu bättre.
Ja, fast det är ju roligare att få prata med henne.
Vi kanske kan bjuda hit henne någon gång. Hon bor faktiskt i Stockholm.
Ja.
Alla gånger.
Ja, det gör vi med.
Vi bor också i Stockholm. Mm. Bra, vi lämnar Kristin. Vi har ju några fler att bara ta upp lite snabbt. Jag tror inte vi kan gå in lika mycket på alla. Men vi har ju Stefan Sjö, honom har vi nämnt tidigare på den här.
Som
Fyrisgärden.
Exakt, och själv gammal storspelare har vunnit All England. Tillsammans med Erik Söderberg, om jag inte missminner mig helt fel.
Du har som koll, Thomas.
Pratar vi All England senior?
All England senior pratar vi.
Alltså veteran eller senior?
Nej, senior. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra.
Det är väldigt bra faktiskt.
Minst sagt.
Otrolig eldsjäl. För framförallt Uppsala-klubben.
Ja. Ja, och nu även för förbundet.
Förbundet
också, gör väldigt absolut. Mycket där, precis. Har två väldigt duktiga döttrar som spelar badminton. Moa Sjö och Tilda Sjö. Mm. Och även en fru, Emma, som är en gammal duktig badmintonspelare.
Som vi har dragit lite paralleller till för detta att spela badminton. Emma som är dotter till Eva Edbom.
Precis.
Alla hänger ihop med alla
så
här.
Så det är cirkeln är sluten.
Ja, verkligen.
Nu
Stefan är också Stefan som var inne på, han är ju pappan också till den nya rankingen. Som vi tidigare nämnt. Och han är också pappan till mycket arbete kring inom svensk badminton, förutom det här med styrelsearbetet.
Med VOMB.
VOMB, alltså verksamhetsområde nationell badminton, är med och bygger upp en stor ny organisation som är väldigt spännande att följa. Och han är mycket kunnig, mycket intressant person att prata med. Speciellt eftersom han har så mycket kunskap kring sådana här saker, kring organisation och personal och annat. Så att, välkommen Stefan.
Vilka fler namn har vi?
Vi har Anders Mårtensson.
Mm. Har vi också tidigare varit inne på. När vi, det är han som dragit igång den här Rookie Tour i Stockholm. Och han har även startat en helt ny badmintonklubb, Carby badmintonklubb.
Inte som, bara det va?
Som är verksamma ute i Vallentuna. Men han är själv tidigare spelare i Täby badminton. Och Vallentuna har ju den här badmintonklubben Vallentuna Carby. Har ju ett samarbete tillsammans med Täby badminton.
Men han, den hallen som Carby spelar i, är ju han pappa till.
Ja, han är ju ägare.
Han äger han och driver en helt ny hall alltså ute i Vallentuna.
En idrottshall.
En idrottshall.
Men det är ju inte bara den. Han äger ju även KTH-hallen. Är han också ägare av. Så han äger KTH-hallen och Carby-hallen och driver båda de två hallarna.
Det känns som ett ganska stort jobb.
Det tror jag säkert att det är. Men han är ju väldigt strukturerad och
han är en
smart
entreprenör.
Oh ja, verkligen.
Sen så tror jag lite på att han har ju fler än 24 timmar på dygnet som oss andra.
Ja, ja. Man börjar undra ibland.
Ja. Mm.
Han mejlar och ringer vid de mest konstiga tillfällena och han jobbar dygnet runt för svensk badminton skulle jag vilja säga. Så att tummen upp till Anders också. Du får två tummar eftersom du redan har fått en tumme för Rookie Tour. Får suga åt dig.
Ja, har vi inga fler kvar?
vi har en tumme kvar.
Nej, vi har bara två.
Ja, per person. Sen har vi en annan intressant gammal storspelare också. Jeanette Kuhl från Täby. Vad kan vi om henne? Mattias, har du något?
Vad kan vi om Jeanette?
Vad hon för meriter?
Hon
har ju spelat alltså. I Spårvägen. Har hon spelat under Spårvägens storhetstid. Och hon har spelat i Täby badminton också under i många år i elitserien. Hon har både en son och en dotter och en dotter som spelar badminton i Rebecca Kuhl och Rickard Kuhl som just båda det. Är väldigt framgångsrika i respektive åldersklass. Hon jobbar som läkare på sin fritid.
Hon är hjärtspecialist har jag
läst. Hon är hjärtspecialist, ja. där ser man. Och upp till ganska hög ålder relativt sett var väldigt framgångsrik i svensk badminton när hon fortfarande spelade. Nu spelar hon väldigt sällan.
Även på seniornivå.
Hon är i alla fall väldigt målinriktad. Det lilla jag känner av henne. Hon är väldigt målinriktad och väldigt fokuserad på att nå resultat. Och det är ju viktigt för svensk badminton att vi tillsammans kan sätta upp mål som vi tillsammans kan sträva mot. Jag tror hon är en viktig kugge i det arbetet.
Ett intressant namn.
Ja, väldigt intressant. Hon kommer framförallt in med gamla storspelares perspektiv som Kristin också gör. Att de kanske inte alltid var helt nöjda på hur förbundet fungerade förut när de slutade. Och nu kan de komma in kanske inifrån och påverka och ge spelarna syn alltså, på hur vissa saker bör skötas. Så att, väldigt intressant.
Men det är kunniga personer utifrån badmintonvärlden och det är väl det badminton Sverige behöver. Det finns väldigt mycket kompetenta personer som inte har badminton bakgrund. Det är kanske inte det som badminton Sweden behöver i dagsläget. Utan man behöver kompetent folk som även har varit duktiga inom badminton. För att kunna se hur ska badminton Sweden bli bra.
Men det får inte bara vara det.
Nej.
Det måste finnas en bra mix.
Och det är det som du har förmodligen i de namnen som du kommer nämna snart. Tillsammans med som kompletterar
de andra
namnen som du precis har nämnt.
Vi har ett väldigt intressant namn som för mig och jag tror även för er är ganska okänd person. Han heter Joakim Viglins.
Från Västerås spelar han nu i varje fall. Han kanske inte är därifrån men han spelar, senast jag såg han spela.
Jag vet att han bor där i alla fall.
Ja, så tävlade han för Västerås jag tror att det var A-klassnivå. Jag har faktiskt mött honom i en mixdubbel bland annat.
Okej.
Okay. Du skulle behöva ett annat liv än att sitta och kolla resultat och grejer.
Eller bara spela själv, för jag har ju mött honom. Ja.
Det kan också sluta med.
Mm, och du har ju dina timmar framför medlem som du också.
Jag vet.
Men det är Jocke för in i styrelsen, vad jag kan se i alla fall, och det lilla jag har träffat Jocke om, det är ju framförallt det ekonomiska och strategiska tänket. Han jobbar ju som någon som har vice bankdirektör i Västeråsregionen eller Mälardalsregionen.
Nu ska vi inte nämna några banknamn här.
Nordea.
Nu ska vi inte nämna några banknamn här, men...
Och det man har sett hittills på det arbete som hittills har pågått, så har han ju väldigt bra koll på siffror och på saker och hur saker och ting ekonomiskt ska bedrivas.
Alltså jobbar man på bank så har man jävligt koll på siffror. Alltså.
Ja, det beror på om man är vaktmästare kanske. Eller om man,
ja, eller om man bara jobbar med IT, då har man inte heller någon koll på siffror. Har jag hört.
Efter och nollor.
En kompis som sa.
Efter och nollor har man koll på. Ja.
Men ett rykte som har nått mig, och det är att Joakim Wiglin stod som val till ordförande för Svenska Badmintonförbundet samma år som Mervi Karpinen valdes första året. Mm. Så det stod alltså mellan Mervi och Joakim Wiglin. Jag tror det var i Järvsö det årsmötet höll 2000.
Varför lägger man ett årsmöte i Järvsö?
Ja, det är en annan femma. Ja. Man söker ju, man lyser ju ut ett förbundsmöte. Okay. Och sen får distrikt och föreningar eller, ja, söka.
Vart ligger Järvsö?
Dalarna. Mm-hmm. Ja. Det är där Lillbabs kommer ifrån.
Det vi har på Järvsö.
Ja, alltså, det är ungefär det man hittar på Järvsö, tror jag. Ja. Så att, tydligen förbundsmöte, badminton och Lillbabs.
Jocke hade behövt Lillbab som dragplåster kanske vid det förbundsmötet. Kanske, men ja. Nu gör han comeback efter det nederlaget, ska vi inte säga. Men han drog sig i alla fall ur efter ett tag. Han var inte med på tapeten och nu är han tillbaka. Så välkommen Jocke. Får vi hoppas att det går bra. Så har vi sista namnet. Och det här tror jag kan vara bland det intressantaste namnet.
Det har du sagt på varje nu.
Jag tänkte precis säga det.
Jag vet.
Väldigt många intressanta namn. Jobbar du på förbundet eller?
Men den här personen vet jag faktiskt inte om han har så stor spelarkarriär, men det är PG Fahlström. Och han är ju en känd, i alla fall för mig känd, idrottsforskare som idag arbetar på Linnéuniversitetet i Växjö.
I Växjö, precis. Och det är mycket coaching.
Mycket coaching, men också framförallt mycket forskning kring talangutveckling och barn och ungdomars utveckling.
Forskar mycket tillsammans med Carl-Axel Hedeskog, Hegeskog. Den gamla Davis Cup-kaptenen.
Stämmer bra det. Och Per-Göran, vad ska man säga om honom?
Han har bakgrund som bentontränare i framförallt Jönköping och Vätterstad.
Vätterstad.
Har han varit förbundskapten? Ja, Umeå. Där hans bror också bor.
Martin Fahlström som är läkare,
va? Ja. Han är förbundsläkare till och med.
Ja. Det där måste vi diskutera om han verkligen är det eller inte.
Det står på Benton Swedens hemsida att han är det.
Är det då hela sanningen?
Det är på vem har lagt upp nyheten.
Det som jag skulle säga, PG:s ursprungliga ort är ju Umeå. Han flyttade ner till Jönköping för mindre än 10 år sedan.
Ja, men det är ju kanske Jönköping som han har varit mest verksam.
Jag som är lite yngre än vad du är då, var han väldigt verksam inom IFK Umeå. Aha. Innan han flyttade därifrån. Okay. Framförallt med hans två söner, Oskar och Henrik.
Just det. Han har även dotter Agnes Fahlström.
Hon är utomlands just nu och studerar, tror jag.
Jaha.
Apropå ingenting.
Men Per-Göran är i alla fall flitigt använd av Riksdagsförbundet, massa andra organisationer. Han har forskat som sagt om talangutveckling. Han släppte rapport nyligen om från bredd till elit, eller från talang till elit släppte han en rapport.
Väldigt uppskattad föreläsare överhuvudtaget.
Duktig moderator. PG har funnits länge i badmintonvärlden och vi får hoppas att han tycker att det här är kul att sitta i styrelsen och att han känner att han kan påverka i alla fall. Det är ju inget lätt utgångsläge de här personerna kommer in i, om man säger så.
Fast är det lätt eller svårt, precis som du säger. De Badminton Swedens styrelse innan de kom in har varit otroligt kritiserade. Kommer de in då i form av att man skulle kunna se dem i ögonen, det kan inte bli sämre.
Samtidigt så är det ett jobbigt ekonomiskt läge att vända. Men jag förstår vad du säger och hör vad du säger med att jämfört med hur mycket kritik den förra styrelsen fick. Så
vi kan
så
inte få mer
troligtvis sämre, precis, ja. Exakt.
Men vad fick de skit för?
Förmodligen bara EM. Det ekonomiska underskottet som ur mitt, jag skulle säga var rent personligt, beror ju inte på den styrelsen som satt där innan. Det är inte bara deras fel att EM går X kronor minus.
Ja, ska vi dra en snabbis hur EM gick då? Ekonomiskt gick ju EM 1,2 miljoner back.
1,1 gick det så mycket back? Det gjorde det. Och sen det roliga man kan leka med, hur mycket back hade det gått utan Henrys frammarsch? Hade gått mer back utan Henry, utan TV4 kom dit?
Ja, men det spelar ingen roll för det faktiska utfallet som det blev på
Nej, det gör, det gör
frågan inte. Är ju som Mervi skrev i sitt avskedsbrev, vad ger det för i framtiden? hur mycket är det värt att Henne Hurskanen tog EM-silver, att TV4 var där bevakat, SVT var där och bevakade. Vad ger det om vi räknar i en period framåt i 10 år? Men utfallet de facto spelar ingen roll. Eller alltså, det gick ju nu 1,1 miljoner back.
Hade det blivit mer eller mindre ramaskri om det hade gått 2 miljoner back?
Det hade varit lika mycket ramaskri.
Hade det varit det?
Ja, för det,
fast nu har
det
vi,
gjorde
vi har...
ju att eftersom Benton Sweden gick in som en garant på hela evenemanget och gjorde att Benton Sweden fick ta den här smällen.
Fast de har ju bara fått en smäll på 1,1 miljoner. Hade de fått på 2 miljoner?
Ja, fast smällen behöver man rädda på samma sätt ungefär.
Fast,
genom att låna pengar från RF.
Okej, okay, ja visst. Men 900 000 är ganska mycket pengar.
Ja, det är jättemycket pengar.
Ja, så smällen blir, måste ju bli hårdare om det hade varit mindre svensk.
Ja, det är klart att det var bra att det gick bra för henne Hurskanen, ja. Men oavsett cykte back 1,1 miljoner.
Sen så har vi,
det är det som gjorde framförallt att den här styrelsen fick jättemycket kritik.
Sen så har vi det här som RF premierar, om jag inte är helt ute och cyklar, att Sverige ska söka internationella arrangemang.
Ja. Det är väl hela, det är väl inte RF som premierar det, utan det är väl snarare den svenska regeringen som...
Ja, det är RF, eller regeringen har ju gett i uppdrag till RF. Det finns en grupp på RF som jobbar med det, internationella strategier för att få hit internationella evenemang. Men det är inte någonting som är klart än. Badminton-EM var en del av ett projekt, ett pilotprojekt, där man testade 4 olika, eller ska testa, jag vet inte vilka de andra 3 är, att få hit evenemang, och så fick förbundet bidrag för det. Och så man sedan redovisar hur man har använt och hur EM gick organisatoriskt. Men något annat är inte framlagt än. Men de facto är EM gick back. Styrelsen fick kritik, även om kanske styrelsen inte kanske borde fått hela kritiken. Och nu gäller det ju verkligen att vända det här och titta framåt.
Vad gav det för följdeffekter att EM gick så mycket back då för förbundet och för Benton Sverige?
Ja, det är jättesvårt att säga nu. Det är egentligen bara ett halvår efter EM än så länge. Men det man ser nu och det förbundet har gått ut med officiellt på hemsidan, det är ju att det är ett prekärt ekonomiskt läge. Det är svårt, och det är det den nya styrelsen framför allt nu tittar på. Hur man ska få tillbaka förbundet på fötter igen.
För
det
ekonomiskt.
Är ekonomiskt, först och främst. Innan man gör det, så sen kommer allt det andra, om man säger så. Va? Man pratar om att rädda förbundet i vissa termer, och det kanske är lite att ta i, men det är prekärt. Så det är ett tufft uppgift. Nu vet ju jag att den nya styrelsen jobbar på en handlingsplan för hela svensk badminton. Det rör både ekonomin, men det rör också verksamheten, som ska presenteras på det extra årsmötet som hålls den 19 och 20 januari i Stockholm.
I samband med Swedish International.
I samband med Swedish International som spelas i Eriksdalshallen. Och det ska bli väldigt intressant att se vad styrelsen presenterar, och framförallt hur, ja, föreningarna och distrikten kommer fram till att de tycker att den här handlingsplanen är. För det här är ju något... Ja, det här är ju viktigt för svensk badminton, vad som presenteras och hur man ska gå vidare. För nu är det en väg man ska välja.
Absolut. Och det som är svenska, eller svensk badminton, måste ju ändå fortlöpa och försöka rida på vågen som Henry skapade.
Det har ju jättemycket eko, det är ju ingen snack om
saken.
Internationella tävlingar som Henry nu spelar, skrivs de där det går lika bra för honom som det gjorde kanske för ett år sedan.
Gör
men
det.
Nu skrivs de det.
Gör det.
Framförallt i direkt anslutning till EM så skrevs det mer. Okay. Då kommer det små notiser.
Ja.
Ja, Henry har spelat i, var det nu var, Ungern, Kanada. Ryssland, Kanada. Ja, Kanada var det, helt klart.
Han vann ju direkt en tävling efter EM. Och det var ju
Danmark.
I Danmark, och sen var det Kanada.
Kom, och Henry har ju vunnit tävlingar innan.
Absolut.
Som det inte har skrivits om.
Ja, vi har hunnit med ganska många intressanta ämnen och diskussioner, framförallt i den här nya podcasten Bättre än blodig armbåge än en boll i golvet. Jag känner redan nu att det är jobbigt att uttala hela det namnet. Vi kanske får hitta en förkortning. Vad blir förkortningen Bättre än blodig armbåge?
Det var alldeles för långt för att,
ja,
komma fram.
Vi får se hur många bokstäver det blir.
Ja, vi kanske skriver någonting. Många B blir det.
Vi är i alla fall jätteglada att ni var med oss det här första avsnittet, och med er hjälp så behöver vi såklart göra podcasten mycket bättre och mycket intressantare. Och vi behöver alltså er hjälp att skriva på vår Facebook-sida. Vad var bra? Vad var dåligt? Vad ska vi prata mindre om? Och vad ska vi prata mer om? Eller?
Även intressanta ämnen och gäster som man kan ha med i programmet, som kan ha någonting att tycka, tänka, eller ja, vad de tror, personer som kommer kunna.
Givetvis behöver det inte vara någon i Stockholm, utan vi kan ju via Skype det finns en gäst ifrån både Skåne, Göteborg och Kiruna.
Och sidan på Facebook heter alltså Bättre än blodarmbåge än en boll i golvet. In och gilla sidan, in och kommentera, skriv vad ni tycker. Jag, Simon, Tompa, Mattias, vi tackar för att ni lyssnar.
Och vi hoppas att ni lyssnar igen nästa månad när nästa avsnitt kommer.
Exakt. Yes. Ha det bra.
Ha det bra.
Hej, hej.